Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan, det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan.
Ebba heter jag och är en del av den här församlingen. Och idag så ska jag predika ifrån, vi har ju en serie under sommaren där vi predikar ifrån Johannes evangeliet. Och idag så ska jag predika från Johannes evangeliet 8 och 2 till 11. Så vi kanske får upp det på skärmen. Jajamensan. Det här är en spännande liten berättelse som är väldigt kort. Om ni läser i era biblar så kanske ni ser så här fotnot, typ att den här var inte med i början. Men ni kan vara lugna, alla är överens om att den här ska vara med i Bibeln. Man vet bara inte exakt, kanske exakt vart den var i början. Men den är äkta, den säger så mycket om vem Jesus är. Så jag tänker att vi börjar med att läsa den. Är ni redo? Det står så här. Tidigt nästa morgon var han, alltså Jesus, tillbaka i templet. Och snart samlades allt folket omkring honom. Han satte sig då ner för att undervisa dem. Men då kom de skriftlärda och fariseerna, alltså de duktiga som visste allting om Gud, med en kvinna som hade tagits på bar gärning när hon var otrogen mot sin man. De ställde henne framför honom och sa: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon var otrogen mot sin man. Mose lag, alltså lagen som judarna följde, säger att sådana ska stenas. Vad anser du? De sa så då de egentligen var ute efter att få honom att säga något som de kunde anklaga honom för. Men Jesus böjde sig bara ner och skrev på marken med fingret. När de fortsatte att kräva ett svar såg han till slut upp och sa: Den av er som är utan synd ska kasta den första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och fortsatte skriva på marken. När de hörde det gick de bort, en efter en, de äldsta först. Till sist var det bara kvinnan som stod kvar framför Jesus. Då såg Jesus upp och sa till henne: Kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Nej, herre, svarade hon. Då sa Jesus: Jag tänker inte heller döma dig. Gå nu, men synda inte mer. Titeln på dagens predikan är Gå och synda inte mer. Och jag skulle bara vilja be för den här predikan. Jesus, jag tackar dig för den här gudstjänsten. Jag tackar dig för den här berättelsen som vi ska få dyka in i idag. Jag ber att vi ska få upptäcka mer av vem du är. Att vi ska få upptäcka mer av hur mycket du älskar oss och vilket liv som du har för oss. Tack för att du välsignar varenda en som har kommit hit idag. Amen. Så vad är det som händer här egentligen i den här texten? Jesus är i Jerusalem för att fira lövhyddohögtiden och passar då på att undervisa folk i templet. Det står ju tidigt nästa morgon var han tillbaka i templet. Stämningen är inte bra eftersom att fariseerna och de skriftlärda hela tiden försöker hitta anledningar till varför de ska döda honom. Så att om man ibland tycker att det är jobbigt att predika så kan man ju tänka på det. Kvinnan är inte i fokus i den här berättelsen. Ofta när vi har läst den här så tänker vi att det här handlar om hur man ska hantera folk som har syndat. Det här handlar om kvinnan. Kan jag få kanske lite mer medhörning? Bara vore jättebra. Men fokuset ligger på att sätta dit Jesus. Få honom att säga någonting som man kan anklaga honom för. Kvinnan, hon är ett verktyg. De pratar om Mose lag och att de som har begått den här synden som hon har gjort ska stenas. Enligt Mose lag så skulle mannen och kvinnan som gjorde det här stenas. Men det är bara kvinnan man hämtar. Jag tror, jag har ingen källa på det här, men jag tror att det här var ingenting som hände den här morgonen. Jag tror att de har vetat om det här ett tag och att de hämtar henne nu för att det passar att få någonting praktiskt att sätta dit Jesus för. Om Jesus säger ja, jag tycker ni ska stena henne, så uppmuntrar han till att de ska bryta mot romersk lag. För enligt romersk lag, som judarna levde ju i romarriket under den makten. Enligt den lagen så fick inte de utfärda dödsstraff. Det var romarmakten som fick göra det. Så säger han, go ahead, stena henne. Så uppmanar han dem att bryta mot romersk lag. Säger han nej, stena henne inte. då uppmanar han att vi ska strunta i den gamla judiska lagen. Vi ska inte lyda skriften längre. Så vad Jesus än säger så kommer det att bli fel. Kanske är det därför Jesus sätter sig och börjar rita i sanden eller skriva i sanden. Om ni vill ha något kul att göra i eftermiddag så kan ni googla kring vad det var Jesus skrev i sanden. För att det finns många roliga teorier. Ingen av oss vet vad han skrev. Kanske satte han sig och ritade en liten gubbe för att han behövde tid att tänka. Okej, vad ska jag svara nu? Kanske skrev han något jättesmart som var superviktigt. Det vet inte vi. Men när Jesus till slut svarar så säger han varken ja eller nej. Utan han ger en tredje väg som lösning. Och min första punkt idag, ifall du antecknar, det är att hos Jesus finns det nåd. Det är så lätt att läsa om de här liksom, skriftlärda, fina människorna som kommer dragandes med en stackars kvinna och tänka att uff, de beter sig ju helt fruktansvärt. Och så där skulle jag aldrig göra, så där skulle vi aldrig bete oss 2023, nu är vi liksom civiliserade. Men är det verkligen sant? I fredags så hade jag några vänner över på fredagsmys och då så åkte ett spel som heter Hobbypsykologen fram. Rekommenderas. Jättekul ifall man vill ha obekväma samtal. Man får frågor och man måste liksom, man ska gräva så djupt som möjligt i sig själv i svaren. Och så ska den som ställde frågan avgöra ifall man har grävt tillräckligt djupt. Och det är liksom, vissa frågor är ja, väldigt personliga och vissa är bara jätteroliga. Då kom frågan: hur skulle du agera om du blev utsatt för ett mediadrev? Och svaret då blev väl typ att ja, man får väl stå sitt kast. Har man gjort något riktigt dumt så får man väl liksom hålla sig undan och dra svansen mellan benen ett tag. Och jag fortsatte att tänka lite på det här med mediadrev och den cancelkultur som vi ibland lever eller som vi lever i. Och sanningen idag, det är ju att hamnar du i skottgluggen, har du gjort ett misstag som uppmärksammas på det sättet att det blir ett drev, så finns det ingenting som du kan göra för att komma undan. Säger du ingenting, då har inte du förstått det fel du har gjort. Då ska du liksom förkastas. Säger du förlåt, då är oftast inte den ursäkten tillräcklig. För du har inte bett om ursäkt ordentligt eller till alla som var berörda. Du har inte riktigt förstått vad det var som gjorde oss arga från början. Försvarar du dig och säger nej, jag står faktiskt på mig. Jag tycker att jag hade rätt. Då är du en fruktansvärd person som aldrig mer ska få jobb och som helst ska bort från liksom sociala medier och från samhället för all framtid. Det enda som man kan göra ifall man drabbas av ett stort mediedrev, det är att göra sitt bästa och hoppas att någon annan snart klantar sig lite värre så att mitt misstag glöms bort. Eller hur? Vi människor, det verkar som att vi har en inbyggd liksom vilja av att sätta dit någon annan. Kanske för att jag själv ska se lite bättre ut. För att jag själv inte ska vara den som helt plötsligt hamnar utanför gruppen. För att någon upptäcker det som är fel hos mig. Därför är det bättre att rättvisa skipas och någon annan får sättas dit. Om jag ska handen på hjärtat prata med er så har jag många gånger dragits med i det. Jag har många gånger suttit där liksom framför Instagram och tänkt att nu, alltså rättvisa ska skipas och de som har gjort fel ska sättas dit och det här, nu har någon klantat sig och han måste lära sig en läxa nu liksom. Och jag säger inte att det är helt fel. Jag tror att det är jättebra att vi har ett rättvisepatos och att vi liksom vill lära varandra och hålla varandra till en högre standard, absolut. Men samtidigt som jag pekar på någon annan som har gjort något dumt så måste jag komma ihåg att innerst inne så är vi lika goda kålsupare allihopa som min mamma skulle ha sagt. Någon kanske i liksom politikens värld gör världens skillnad. Liksom så här, inför nya lagar, ser till att saker som har varit jätteorättvisa får liksom ändras på. Så att man upprättar människor. Ni fattar vad jag menar. Samtidigt som ens barn växer upp och säger mamma, du glömde bort mig under uppväxten. Du ägnade dig bara åt det där. Någon annan kanske är världens bästa förälder. Eller världens bästa liksom man eller fru. Och bygger sin familj på ett så fint sätt. Och samtidigt har dåligt samvete för att man gör ingenting för att världen runt omkring ska bli bättre. Någon kanske är supergenerös. Men kämpar hela tiden med frestelsen om att man vill tala ner andra människor. Någon annan kanske älskar att komma till kyrkan och liksom älska människorna här. Men har så svårt för att älska sin granne som festar sent på natten. Ingen av oss lyckas. Och det kristna svaret på cancelkultur, det är nåd. En ny chans. Rätten att få börja om och få slippa straffet. Och när vi säger att man får slippa straffet så betyder inte det att straffet liksom trollas bort. Att det försvinner. Men när vi väljer att följa Jesus så har han tagit straffet ifrån oss. Han tog det istället och vi får slippa. I Efeserbrevet 1, vers 7-8 så står det: att i honom är vi friköpta genom hans blod och vi har fått förlåtelse för våra överträdelser på grund av den rika nåd som han lät flöda över oss med vishet och insikt. Varför behöver vi nåd? Vi kan inte prata om nåd utan att prata om synd, eller hur? Ordet synd betyder att misslyckas eller att missa målet. Och vad är målet då? Målet, tror jag, det är att vi ska få spendera en evighet med Gud. Det är att vi ska få vara det som vi skapades till, få vara hans avbilder. Att vi ska få leva nära honom, i nära relation med honom varenda dag, redan nu. Och att vi får följa Jesus. Vi får gå i hans fotspår. Vi får bli hans vän. Och för varje dag så får vi leva lite mer som han lever. Och det finns gärningar som är synd. Jag var ungdomspastor förut och då brukade jag ofta träffa, någon gång varje år så träffade man skolklasser som liksom hade frågor om den kristna tron. Och de frågade ju alltid typ, hur ser du på folk som dricker alkohol? Eller vad händer om man har haft sex? För att det är sådana gärningar som man kanske är lite känt att det här är grejer som Gud har sagt någonting om. Och det finns i Bibeln, det finns supertydliga instruktioner på många grejer som så här, det här är inte bra att göra. Gör så här istället. Och jag tror att de kommer utifrån att Gud älskar oss och Gud har skapat oss och vet vad som är bra för oss. Vissa grejer är supernaturliga för oss. Att inte döda. Jag hoppas att vi alla kan skriva under på att det är ganska nice att följa. Vissa grejer förstår vi inte, men vi får bestämma oss för att jag litar på att Gud vet vad som är bäst för mig. Men synd, det kan också vara att göra andra saker än Jesus till Herre i våra liv. Jag brukar tänka på ett paraply. Att när jag väljer att följa Jesus så går jag liksom in under hans paraply. Och där är jag skyddad. Men för mig och på vissa områden i mitt liv så är det varenda dag ett val. Ska jag stanna under det här paraplyet? Ska jag låta han liksom bestämma vad som är rätt och fel för mig? Ska jag tolka världen utifrån att jag är under det här paraplyet med de här liksom principerna? Eller ska jag gå in under något annat paraply? Och när jag gör det så är mitt hjärta inte längre skyddat. Då kan liksom små grusstenar hamna i mitt hjärta. Som om inte jag tar bort dem. Om inte Jesus får ta bort dem. Genom att jag går in under hans paraply igen. Så får de växa och bli större och större. Och bli till saker som inte är bra. Det kan vara oro. Det kan vara oförlåtelse. Det kan vara själviskhet. Det kan vara stolthet. Det kan vara relationer som verkligen inte är bra för mig. Jag måste gå in under Guds paraply. Och låta det skydda mitt hjärta. På långfredagen, då pratade vi om att Gud behöver döma världen och ondskan och synden. Inte för att han är elak, utan för att han älskar oss så otroligt mycket. För att i Bibeln så står det om att han vill upprätta en ny skapelse. Han vill få en ny himmel och en ny jord där inga tårar finns. Ingen smärta, ingen klagan. Och om den världen ska kunna skapas så behöver allt det som står emot det Gud är, försvinna. Allt det som inte är gott. Och Bibeln pratar om att syndens lön är döden. Vi som människor, hur duktiga vi än är, så kan vi inte leva perfekta liv. Eller hur? Vi kan inte leva helt heliga liv. Men tack vare att Jesus gick upp på korset och tog straffet för oss, så kan vi få gå fria. I Romarbrevet 3:23-25 så skriver Paulus så här: alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud. Nu har de gjorts rättfärdiga, fritt av nåd, genom att han har låtit Kristus Jesus köpa dem fria. Gud lät honom, hans blod, offras till försoning för de som tror. Han ville genom detta visa sin rättfärdighet, eftersom han tidigare hade låtit straffet vänta för de begångna synderna. Så hos Jesus finns nåd. Det finns ingenting som vi kan ha på vårt CV som är för stort för hans nåd att täcka. Vi är fria. Min andra punkt är att hos Jesus så finns sanning. Det här bibelordet som vi läste om kvinnan som ska stenas, det är kanske det vanligaste bibelordet som jag hör människor som liksom inte tror på Jesus citera. Så, ja, men den som utan synd får kasta den första stenen. Alltså, var han inte en väldigt schysst kille, Jesus, ändå? Men han var så fin. Och vet du vad? Ingen ska berätta för mig hur jag ska leva mitt liv, va? Kasta den första stenen, du. Min sanning är det som är sant. Eller hur? Men när vi tittar på den här texten så säger inte Jesus till kvinnan: vet du vad, det du har gjort är inte så farligt som de säger. Jag accepterar dig precis som du är. Du är perfekt. Låt ingen tala ner dig. Det är inte vad Jesus säger. Det här är lite provocerande. Den här kvinnan, hon är älskad. Precis som alla vi syndare här inne är. Men Jesus, han slätar inte över hennes synd. Han säger inte ens att de inte ska döma henne. Det han säger är: okej, om ni ska döma henne, då ska ni ha helt fläckfria samveten. Och det vet han att de inte har, för det har ingen. Det Jesus säger, det är: gå och synda inte mer. Vilket betyder att han säger: jag ser att det liv du har levt fram tills nu, det har inte varit utifrån hur Gud tänkte att du skulle leva ditt liv. Det har inte varit på det bästa sättet för dig. Du har gjort fel. Och det kommer inte jag att liksom säga att du inte har gjort. Och när vi pratar om nåden som Jesus kom med, så kan vi ibland fastna i att Jesus tog bort straffet, så nu får alla leva precis som vi vill. Men helt ärligt, hur många av oss skulle vilja leva i en värld där inga straff finns, där inga regler finns, där inga principer finns? Jag hade inte velat göra det. Jag tror att den världen hade blivit kaos ganska så fort. Vi är förlåtna. Vi har fått nåd. Men det betyder inte att vi inte behöver vända bort från det som är synd, det som tar oss längre ifrån Gud, och hela tiden vända oss mot Jesus igen. Jesus öppnar en möjlighet för den här kvinnan att få leva ett liv i sanning. Han öppnar också den här gruppen som var runt, som ville stena henne. Han öppnar deras ögon. För att, vet ni vad? Det finns faktiskt synd i ert liv också. Och även ni kan få vända om och leva ett liv i sanning. Ingen kunde kasta sin sten. Nåd utan sanning blir meningslös. För att om nåden kommer utan sanning, så spelar det absolut ingen roll hur jag lever mitt liv. Jag kan göra samma misstag gång på gång på gång. För det finns ingen som kallar mig upp till en högre standard. Det finns ingen som vill liksom lyfta min blick och säga: Ebba, det finns ett bättre sätt att leva ditt liv. Du kan få leva ett större liv. Du kan få leva ett mer helt liv. Du kan få leva ett liv som är fyllt med mera frid. Ingen säger det, för du har fått nåd. Du får göra precis vad du vill. Du får vara där nere och göra det som du gör. Men om vi får sanning utan nåd, då blir det en börda som är så tung att ingen av oss kan bära den. Då ska vi helt plötsligt leva i en värld där vi vet att vi kan inte leva upp till allt det som Gud är. Om Gud är fullständigt helig och fullständigt god, och jag måste vara det för att kunna vara i hans närhet, så kommer jag aldrig att klara det. För sanningen är att jag kommer snubbla. Jag kommer göra misstag. Jag kommer göra saker som jag ångrar. Jag har redan gjort så mycket saker som jag ångrar och som jag har fått be om förlåtelse för. Nåd och sanning behöver varandra. Och hos Jesus finns båda. Min punkt nummer 3, bandet skulle kunna börja, jag är redo för jag är alldeles strax klar. Det är att hos Jesus finns det frihet. När nåden och sanningen får slå rot, får växa i våra hjärtan, får gro, får liksom ge frukt, så skapar det frihet. Frihet ifrån liksom gärningslära och den här bördan av att jag måste bara göra rätt. Jag måste följa allting till punkt och pricka. Bördan av att vara perfekt. Och frihet ifrån synd. Ifrån bagaget som vi alla bär på. Med sår, med gamla misstag, med besvikelser, med saker som vi skäms över. Nåden som Jesus ger den här kvinnan, det är en inbjudan. På vissa ställen i Bibeln så säger Jesus att din tro har liksom räddat dig. Eller dina synder är förlåtna. Han säger ingenting sånt här. Han säger liksom ingenting som indikerar på att hon började följa honom. Vi har ingen aning om vad som hände med den här kvinnan. Jag hoppas att det här gjorde att hon efter det här insåg att jag har fått en ny chans och att hon började följa Jesus. Men vi vet inte. Jesus lyfte av henne det fysiska straffet. Och nu ligger valet kring hur hon ska välja att leva sitt liv hos henne. Han säger gå och synda inte mer. Och det kan verka som en omöjlig förväntan att lägga på någons axlar. Men när vi förstår att det handlar inte om att jag ska gå och vara perfekt. Utan det handlar om att jag får lämna mitt bagage. Allt det som jag skäms över. Allt det där som vi pratade om i den tunga ryggsäcken. Hos Jesus, vid hans kors. Och sen gå ut i ett liv fyllt av sanning och nåd. Så förändrar det allt. Jesus kom till världen för att visa syndare som den här kvinnan. Att det finns nåd och sanning och omvändelse till honom. Han kom också till världen för att visa anklagarna, de som ville stena henne, att även de har synd i sina liv som de behöver få hjälp med. Och det finns nåd och sanning även för dem om de vill ha den. Vi ska avsluta med att be tillsammans idag. Jag tror att du finns här som kanske identifierar dig med kvinnan som har kommit hit med en ryggsäck. Med misslyckanden och sår och saker som har liksom bara fått ligga och gro som du får bära på. Du kanske har gått in i säsong efter säsong efter säsong. Men den där tunga ryggsäcken som liksom skaver på axlarna, den är fortfarande kvar. Precis som kvinnan fick uppleva hur Jesus öppnade en ny chans till ett liv i nåd och sanning, så kan du få lämna den ryggsäcken idag. Inte till mig, utan till Jesus. Vid hans kors kan vi få ställa av oss våran ryggsäck. Vi kan få bestämma oss för att följa honom. Och vi får bli förlåtna och vi får bli fria från allt det som vi bar på. Och jag tror också att vi finns här. Jag säger vi för jag är ibland en del av den gruppen. Som håller stenarna och är redo att kasta. Det är inte så kul att erkänna, eller hur? Men ibland, jag tror vi alla hamnar där ibland. Vi är den gruppen som har stenen redo för att kasta på någon annan. Vi vill tillrättavisa. Vi vill peka ut det som är fel. Och det kan behövas ibland. Det står i Bibeln att vi ska vara salt och ljus. Vi ska göra den här världen bättre. Vi ska komma med sanning. Men gör vi det utifrån ett hjärta som är fyllt av nåd och kärlek? Eller gör vi det för att någon annan ska se sämre ut och vi kan få se lite bättre ut? Vid Jesus kors kan vi få lägga ner våran sten och få inse att vi också behöver hans nåd och sanning. När vi lovsjung innan så var vi många som liksom lyfte våra händer. Jag gör det som för att jag vill påminna mig om att jag är som ett barn som liksom... Som ett barn lyfter sina händer till sin mamma eller pappa för att få bli upplyft. Jag är så beroende av hans kärlek och hans nåd. Men om jag håller en sten så är det ganska svårt att lyfta mina händer helt till honom. Och det finns en sån frihet i att få lägga ner den. Så jag tänker att vi ber tillsammans. Vi gör det inte svårare än så här. Oavsett vem du har identifierat dig med, så lämna det. lämna det hos honom idag och lita på att samma Jesus som tittade på kvinnan och sa, var är de som dömde dig? Är här idag och kan titta på dig och säga, var är de som dömde dig? Inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Du kan få gå ut från de här dörrarna som en ny människa idag. Jesus, jag ber dig för den som idag vill lämna sitt bagage, lämna sin synd. Be om förlåtelse för det som har hållit den ifrån dig. Det som har liksom tyngt under så lång tid. Den får lämna det hos dig idag. Och jag ber för den som vill lämna sin sten idag. Alla oss som har så lätt att hamna där vi ser vad alla andra gör. Vi ser liksom stickorna i alla andras ögon, men vi missar balken i våra egna ögon. Jag ber dig att vi ska få lämna det idag och vi ska få gå ut härifrån och titta på människor lite mer som du gör. Att vi ska få titta på människor och få fyllas med din kärlek för dem. Att vi ska få se på våra egna liv och fyllas med ödmjukelse över att wow, jag behöver dig. Jag tackar dig för att du får byta ut det som vi lämnar idag mot din frid som övergår allt förstånd. Jag ber för den som idag, kanske nu eller kanske under lovsången, kommer att söka dig för första gången. Den som kanske för första gången ber en bön. Jag tackar dig för att du hör den personen. Jag tackar dig för att den kan få bli ditt barn idag, Herre. Jag tackar dig för att vi får tro på dig, vi får följa dig och vi får bli frälsta. Jag tackar dig för att du inte vänder någon ryggen utan att du välkomnar dem in i din familj idag. Tack Jesus för att du aldrig sviker oss. Tack för att du har tagit straffet som egentligen var tänkt åt oss. Jag tackar dig för din frihet. I Jesu namn. Amen. Nu lovsjunger vi. Och om du är en av dem som har bett en bön om att få bli fri från någonting idag, så lyft dina händer. Lyft dina händer som ett barn, precis som vi pratade om. Du kan få öppna dina händer. Du kan få påminna dig om hur beroende du är av honom. Och börja tacka honom för det som han gör och det som han kommer göra i ditt liv.